Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Förra veckan så nåddes jag av nyheten att två hbtq-personer från Iran hade avrättats, nämligen Mehrdad Karimpour och Farid Mohammadi. Och jag behövde lite tid att tänka på liksom vad jag skulle säga, hur jag skulle liksom uttrycka mig, för att det var så mycket känslor som jag kände. Jag tycker det är så hemskt att sånt här fortfarande pågår i vissa delar av världen, där förtryck och hedersmord och de här lagarna verkligen, alltså de rättfärdigar att hbtq-personer ska dö, ska hämnas på, ska skammas över deras val av livet, vilka partner de väljer, hur de vill leva sitt liv. Och jag tycker det är så dark och så hemskt, för att jag börjar tänka liksom, vilka är de här människorna som sitter och gör de här lagarna, så det blir rättfärdigade av antingen staten eller bara liksom att det är en kultur i vissa länder där hbtq-personer ska liksom tryckas ner och vi ska vara rädda för att existera. Det är bara just beyond me hur jag brukar tänka på, vilka är de här människorna som gör de här lagarna eller som typ avrättar de här människorna? Like, how do you go home and sleep? Hur kan du vara liksom hemma bekväm och gå tillbaka till din familj och barn efter att du har liksom literally mördat en människa eller skapat de här lagarna som kommer leda till att någon kommer dö, någon kommer råka illa ut. Samhället kommer se hbtq-personer som att de inte ens är människor. Like, hur kan man gå så långt att dehumanize a whole community? Och jag tycker det är så sjukt, och liksom jag tänker på Mehrdad och Farids familjer. Like, how are they mother and father feeling? Hur mår deras syskon, deras partner, deras folk som har känt dem, folk som har gått i samma skola med dem? Är det rättfärdiga om det här beteendet? How do you supposed to feel när ens barn eller någon du känner eller en syskon som blir avrättad av staten? Och tänk dig liksom att du bor i det här landet, you out here paying taxes för att dina syskon ska dö. Det är galet, det är så mörkt. Det här måste ta ett slut. Och jag undrar bara liksom hur, why us, liksom kvinnor och män och barn i de här områdena, nobody's safe. Varje gång jag läser såna här nyheter eller kommer upp i mitt flöde att en till hbtq-person eller flera hbtq-personer har avrättats av staten i de här länderna, så tänker jag på hur lycklig lottad jag är som person, som queer-person som bor i Sverige. Det är ändå tryggt. Det enda jag behöver oroa mig för, det är typ att jag ska bara hålla koll på att gå över på rätt sida av vägen så inte jag blir påkörd. That's literally how lucky I am as a person. Att jag, det enda jag behöver typ oroa mig för, istället för att oroa mig för att jag ska bli outad eller att jag ska bli clocked out eller kidnappad och bli bortrövad av personer som inte jag känner. Och det får mig också brinna ännu mer att vilja liksom normalisera oss. Det är det här verkligen jag menar alltid när jag säger representation matters. Vi som orkar vara där ute och utsätta oss för de olika farorna genom att bara visa sig själva är stolta hbtq-personer. Det hänger på oss att visa de här människorna like, nej, här är vi. Och vi ska kämpa, och det enda jag ber om är de mest basala mänskliga rättigheter som jag förtjänar, som jag borde förtjäna, som jag borde ha. Och så länge det finns injustice in the world, det kommer få mig att vilja bli ännu mer loud and outspoken och försöka vara stark för min community och visa också att man är sårbar. Like, that's what they need to see. Jag tror inte de ens fattar när de avrättar de här människorna, de ser oss som människor. Det är dumt. Det är därför också det är så normaliserat. Tror jag verkligen. För det värsta du kan göra är att dehumanize en hel community. Tills att alla andra inte ens börjar se dem som människor. Och jag känner att vi borde sätta mer press på våra governments, där vi bor, organisera oss, finnas där för varandra och visa like, vi är citizens of the world. Vi kommer alltid vara här, vi har alltid funnits här. Våra röst betyder någonting och vi borde få leva det livet vi vill ha, med vilka vi vill och hur vi vill leva det. It's just the most basic human rights. Det är så sjukt, alltså, det är verkligen the most basic human rights. We're just asking just to be a part of society. Det är bara bortom mig hur man kan ha så mycket ondska, eller att man inte ser att det man gör är just wrong. Alltså som en stat. Like how? Hur kan du rättfärdiga döda oskyldiga människor? Jag kan tänka mig i vissa fall att de inte ens vet om de här människorna är ens hbtq-personer. You can just be at the wrong time, wrong place, with the wrong people. Och så blir du blamed for something. Det är så sjukt. Och när jag tänker på hur vi ska organisera oss och vilka organisationer vi ska vända oss till, så tänker jag direkt på RFSL, som är en av världens äldsta organisationer för hbtq-frågor, som har jobbat med att liksom pusha för våra rättigheter, to make it safe for our brothers and sisters out there. Och tänk att de har funnits sedan 1950-talet, like that's just wow. Det var fortfarande olagligt att vara gay in these times, och fortfarande klassas som att vara sjuk i Sverige. Förstår ni det? Like, they've been out here fighting since 1950. Shout out to RFSL. Y'all doing the work of God. Och med mig nu har jag Trifa Shakeli. Hon är ny förbundsordförande för RFSL och jobbar hårt med de här frågorna. Så jag tänkte att jag ska prata med henne and ask her everything about varför de här avrättningarna finns, hur det kan vara rättfärdigat av staten, av personerna som lever i de här länderna och var det kommer ifrån. Och hur läget ser ut runt om i världen, like, vilka länder vi ska hålla koll på, vilka vi ska akta oss. Och såklart är ju hon själv en del av våra community och det är därför hon brinner för de här frågorna. Också hon är från Kurdistan och har bott i Iran. Därför tycker jag she's the person for this. Så låt oss djupdyka. Vad är RFSL och vad gör ni? För de som inte vet.
RFSL är en stor organisation, en av de faktiskt äldsta i världen och största som arbetar. Det Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queeras och intersexpersoners rättigheter. Det är en svensk politisk och ideell organisation som bedriver en aktiv sexualpolitisk verksamhet och arbetar. 50% av vårt arbete riktar sig till internationellt arbete. Sen har vi en verksamhet som heter Newcomers, där hbtq-personer som flyr till Sverige saknar ofta socialmedelsplatser, vägledning och information om sina rättigheter. Och då finns det ungefär 600 medlemmar och 50 volontärer.
Jag ringde på grund av det som hände förra veckan. Merhad Karimpour och Farid Mohammadi hade blivit avrättade i Iran och fällda för sodomi. Skulle du kunna berätta lite mer om detta specifika fall?
Farid och Mehrdad blev avrättade av staten, alltså statliga beslut i Iran. Och Iran är ju ett land där det pågår stora brott mot mänskliga rättigheter nästan hela tiden. Vi fick också väldigt lite information, men vi har ju gått ut med ett uttalande nästan samma dag som vi fick reda på det. Situationen är i Iran för hbtq-personer är ju under all kritik. Men jag skulle vilja säga att det är ju inte bara Iran utan det är i hela regionen. Samma dag som nyheten om Farid och Mehrdad kom så blev hela vår community skakad också av den nyheten av en transkvinna i kurdiska Irak. Blev mördad av sin egen bror. Ja, jag skulle vilja säga också Afghanistan, Saudiarabien, Indonesien. De flesta länder i MENA-regionen, Mellanöstern och Nordafrika. Många länder i världen tyvärr. Ja, vad vi kan göra, vi har ju samarbetsavtal med länder där det går att ha HBTQ-organisationer inom landet. Mm. Så det är en öppet arbete bedriver. Sen i de här länderna så finns det ju ingen öppet HBTQ-organisation. Nej. Det går inte att bedriva verksamhet inne i landet.
Nej, exakt.
Däremot så finns det ju organisationer utanför landet. Mm. Så vi har ju kontakt med dem.
Mm.
Och försöker se till att genom påverkansarbete, typ den här uttalandet som vi gick ut med, att ta ställning och så prata med politiker så att de i sin tur kan påverka relationerna och påverka politiken inne i landet genom sina samtal och sina politiska arbete. Såklart vi vill ju att det ska vara fria länder där alla kan leva som de vill. Men vi diskuterar ju alltid kring asylrätten, att HBTQ-personers asylansökan ska vara rätt säker.
Mm.
Det är lite svårt att bevisa huruvida man är HBTQ-person i västerländsk standard. Det är liksom lite olika hur man identifierar sig och hur man kommer ut för en myndighet för att söka asyl.
Mm. För att få bli asylberättigad, vad är det som krävs?
För det första så hela asylrätten ändrades ju när Sverige efter 100 år ändrade sin att ge permanent uppehållstillstånd till alla asylsökande, gick och gjorde det till tillfälliga asyl. Så det är en jättestor omställning som skedde i svensk utlänningspolitik som utgår från utlänningslagen.
Mm.
Så det är en stor förändring som skedde då. Vad krävs? Det är liksom, man måste ju ha bevisa att man är förföljd och hotas.
Hur skulle man kunna bevisa det?
Jo, det går i processen för asylansökan i Sverige, så är det, man behöver visa dokument ifall man har suttit i fängelse. Man behöver ett brev från myndigheterna att man är förföljd. Och viktigast är ju inte att man har suttit i fängelse eller att man är förföljd. Man måste bevisa att ifall man ska återvända, då skulle man bli utsatt för hot, dödsstraff och så vidare. Så det är det som är viktigast. Ja.
Det stod att dessa män avrättades på grund av sodomi.
Iran är ju ett land som har också lite gemensamt med de andra länder som har antingen ett styre som styrs av sharia-lagar eller att det finns familjerätten som styrs av sharia-lagar. Det är liksom en liten läran är homosexualitet ett synd. Och ofta så tvingas homosexuella personer som är par eller för att leva tvingas att ingå en könskorrigering för att accepteras. Det finns ju flera dokumentärer och filmer man kan se på sociala medier. Det är ju där de flesta HBTQ-personer i de länderna är aktiva.
Okej, så de tvingar HBTQ-personer att välja ett kön. Vi säger om jag är en gay man, en öppen gay man, då blir jag tvungen att könskorrigera mig för att kunna bli accepterad i samhället.
Precis. Speciellt om det är två gay män som är par. För att kunna leva så en av dem behöver bli kvinna för att upprätthålla normen i samhället. Då är det okej.
Och det står i deras lagar, då är det liksom lagligt.
Ja. Och det är staten som ger den här operationen. Så det är liksom promotas. Hellre att folk ändrar sitt kön för att passa in i normen än att folk lever i homosexuella relationer.
Det är så galet. Så man är okej med att vara en transperson då? Alltså att liksom...
Man ser på det som att då är man liksom fel av naturen.
Mm.
Och liksom att man har född fel, då är det medicinskt okej och vara. För då liksom bryter man inte som normen, men man kallar sig inte transperson, utan då är man, då har man blivit en kvinna eller en man. Mm. Viktigast att normen av den heterosexuella normen ska inte bryta.
Gud. Gud, jag är i chock.
Visst är det fascinerande?
Det är fascinerande, det är så sjukt. Och det här, det finns liksom dokumentärer man kan kolla upp.
Ja, och det, jag skulle säga att alla, det finns väldigt många aktiva på Instagram och sociala medier allmänt som arbetar för HBTQ-personers rättigheter i Iran, i Kurdistan, i Saudiarabien, i Kuwait, i Irak, you name it. Och de är extremt proffsiga och duktiga.
Vad skulle du säga är anledningen till att dessa länder 2022 fortfarande har såna här lagar?
Ja, visst är det en bra fråga. Man undrar ju. Om man kollar på hur världen ser ut, alltså hur politiken i världen har gått. Alltså det blir ju mer och mer konservativ, både i Europa men också i andra delar i världen. Kolla bara närmare på Polen. Inte bara, alltså det är kvinnors rättigheter som backar, rätten till abort.
Yeah.
De länder som har fattigaste utrymmen för HBTQ-personer har de också fattigaste utrymmen för kvinnor, för barns rättigheter, för djurens rättigheter. För liksom, det är ju minoritetens rättigheter och mänskliga rättigheter som helt försvunnen. Och jag tror att det är en tendens som vi ser i hela världen, att det är högerextrema och religiöst konservativa strömningarna som mer och mer tar över. Och jag tror att det är den anledningen.
Min känsla är att trots att det kan vara olagligt att vara HBTQ, att det inte direkt är prioriterade i vissa länder och straffa dem. Stämmer det?
Ja, det stämmer. Och det är för att förstå det här måste man förstå också hur dessa länder fungerar. Jag tänker typ, om vi tar exempel Libanon. Som man tror att det är en relativt liberal område för HBTQ-personer. Men det är för att de här länderna har ju, det är väldigt uppdelade, inte bara i städer eller byar, utan varje gata har sin egen lilla regering och sin egen lilla nätverk. Så vissa delar, till exempel.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I Kurdistan så finns det inte en lag som förbjuder homosexualitet eller HBTQ-personers rättigheter överhuvudtaget. Men däremot så finns det ett kultur, det finns en tradition. Så när staten inte griper och prioriterar att straffa HBTQ-personer för de är som de är, då det är liksom andra metoder finns, till exempel hedersmord, hedersförtryck. Då liksom det är familjen som gör jobbet som staten skulle göra, om man säger så. Till exempel den här personen Dorski Azad, transkvinnan som blev mördad av sin bror, men också Ali Reza som blev mördad av sin bror också i Iran. Det var också en homosexuell man som blev mördad av sin familj i Iran. Det händer också i Turkiet såklart. Men jag menar, många gånger det är ju så otroligt stort mörkertal. Och att rättssystemet ser mellan fingrarna. Dessutom det är reducerat straff. Så straffet brukar ju bli lite mindre ifall om det räknas som hedersmord eller hedersrelaterat våld. För att familjen agerat för att tvätta bort det här smutsen som de anser att det är.
Varför finns detta hat så starkt, tror du? Hade Edens bror kan döda sin syster? Eller?
Jag tror det kommer från... Dels att de här länderna har ju varit i stora konflikter hela tiden.
Mm.
Det har inte varit utrymme för att utveckla en kultur, en tradition. Att utveckla rättssystemet som passar för alla. Det är nummer ett. Nummer två, alltså det har inte funnits något stabilitet. Vilket krävs för att man ska arbeta med mänskliga rättigheter.
Mm.
Och dels så har vi ju auktoritära regimer som härskar i de här områdena som bedriver hat och hot mot kvinnor, hbtq-personer, mot utbildning, all information om hbtq-personer. Men framförallt så tycker jag det är patriarkala värden som styr, som också förklarar att det är en väldiga härskare och auktoritära regimer.
Mm.
När gay män finns, när hbtq-personer har rättigheter, den omkullkastar hela tanken på könsmaktsordningen i grunden. Vad är en man? Vad är uppgiften att en man ska göra och bete sig? Vad är en kvinna? Och vad är en kvinnans uppgift i samhället?
Mm.
Och det är ju det att man undergräver hela tanken med normer, med heteronormen, men också med patriarkatet i grunden. Och det skapar extremt mycket vrede kring de här religiösa fanatikerna, auktoritära regimerna vars näring kommer från patriarkala tankar och tankegångar.
Skulle du säga att det är samma bakgrund i Afrika?
Jag har inte så mycket kunskap om hur det ser ut i Afrika, måste jag säga. Men det är samma sak där. Det är patriarkala strukturer, det är manlighetsnormer. Och, jag menar, de har ju haft Al-Shabaab, de har ju haft också extrema islamister och även katolska kyrkan som har promotat och förbjudit homosexuella handlingar.
Mm.
Men jag måste säga att det är samma sak gäller där. Till exempel i Zanzibar, som är en del av Tanzania. Och Tanzania är ju förbjudet att vara hbtq-person. Mellan i själva Zanzibar är det... Det fanns en båt där kallades för gaymoskén när jag var där. Det gick att vara det, för där var det mycket mildare i just det området. Men det är ju också väldigt många länder som är svårt att vara i, även om det inte är olagligt.
Ja, ja.
Så det är liksom bara grader i helvetet. Vissa av dem har dödsstraff, vissa av dem 15 års fängelse. På så sätt.
Hur länge har det varit lagligt i Sverige att vara en free hbtq-person? Och hur såg processen ut här?
Sverige har haft en... De här frågorna med hbtq-rättigheter är ganska ung, men det har liksom gått fort, liksom ganska relativt snabbt att få till rättigheterna, och det är fortfarande pågående, speciellt hos oss på RFSL.
Mm.
1944 avkriminaliseras sexuella relationer mellan samtyckande vuxna individer av samma kön, medan sjukdomsdiagnosen kvarstår.
Mm.
1972 träder lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall av kraft. Det blir första land i världen att introducera en formell möjlighet i lagen att efterprövning för en ny juridisk könstillhörighet fastlagen. Och behandlingen med kostnadsfri hormonterapioperationer startar i Sverige. Det här är 1972.
Okay.
1979 avskaffar Socialstyrelsen homosexualitet som sjukdomsdiagnos.
Oj!
Ja, det är 79.
Så om man kände man var i fel kropp så kunde man 1972 byta. Men det var fortfarande klassat som en sjukdom.
Ja.
Alltså.
Ja.
Okay, ja.
Men 79 avskaffat, så då räknas inte som diagnos. Så då kunde jag inte vara sjukskriven hemma för att vara gay. längre.
Så man kunde ringa in och bara, hej chefen, jag är lite bög idag.
Jag är gay.
Så får jag stanna hemma.
Jag har lust att vara lite lesbisk idag. Så jag stannar hemma. 1987 läggs som sexuell läggning, senare ändras till sexuell läggning till bland diskrimineringsgrunderna i straffbestämmelsen om olaga diskriminering. Mm. Sen händer det massa saker inom diskrimineringslagen. Mm. Nu ska vi se viktigaste.
Mm.
2000, nu går jag liksom fort fram.
Ja, ja.
2013 är egentligen det viktigaste, och det är någonting jag är väldigt stolt över, för att RFSL har arbetat med det här väldigt mycket. Det är att 2013 träder nya regler för ändrad könstillhörighet i kraft. Den som vill ändra juridisk könstillhörighet behöver inte längre vara svensk medborgare och ogift. Det räcker att vara folkbokförd i Sverige. Utländska domar och beslut om ändrad könstillhörighet ska under vissa förutsättningar vara giltiga. Plus att det avskaffas steriliseringskravet vid ändrad könstillhörighet. Alltså fram till 2013 tvingades transpersoner att sterilisera sig.
What?
2018 beslutas att personer som drabbas av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen kan ansöka om statlig ersättning enligt ny lag. Vilket det här gav de här personerna som blev utsatta för att tvingas sterilisera sig något litet upprättelse. Sen det som är väldigt relevant för oss som vi arbetar för just nu är den nya könstillhörighetslagen som regeringen lovade att det ska gå igenom innan mandatperioden är slut. Och det handlar om att personer som att juridisk kön och medicinsk process, det är skilt från varandra, och att oavsett, alltså bortom den medicinska bedömningen, att personer kan lätt kunna ändra sin juridiska kön. Och vilket väldigt många sitter och väntar på det med förtvivlan och oro. Och det skulle lindra extremt mycket lidande för människor som skulle vilja leva sin rätta jag rent juridiskt. Jag skulle ge en liten indikation om hopp och framtid. Att speciellt när vi pratar om de här länderna där hbtq-personer kan straffas med döden.
Mm.
De lever helt utan några mänskliga rättigheter. Då skulle jag säga att det finns en rörelse som växer fram i alla dessa områden i världen.
Mm.
Alltså det är människans natur, oavsett om härskaren tar vara på religiösa skrifter eller fanatism eller diktaturer eller patriarkatet, så folk kommer ändå vilja leva och bli kära i den person de blir kära i och kommer att kämpa. Och det ser jag ju varje dag på sociala medier, inom folk som skickar brev. Även om det är outhärdigt och det är fruktansvärda nyheter vi hör varje dag, så ser jag också hopp att det finns kamp. Och jag är väldigt stolt att vara en del av det där och ägna mitt liv åt det just nu.
Och vi är tacksamma för dig att du orkar göra det. 100%. This is not easy. Tack Trifa. Jag undrar, om en har lyssnat på detta och vill engagera sig i RFSL, hur går man tillväga och vad finns det att göra?
Det minsta man kan göra är att ju bli medlem.
Mm.
Genom att bli medlem så har du också rätt att delta i vår kongress och vara med och påverka politisk riktning eller våran arbete väldigt aktivt. Vi är ju en medlemsorganisation.
Mm.
Sen har vi ju extremt många aktiviteter.
Mm.
Läsning, poesi, dans, politiskt arbete. Du kan bli volontär inom newcomers.
Mm.
Du kan kandidera inom olika styrelser. Och du behöver inte vara bara engagerad för hbtq-personers rättigheter, utan RFSL är ju också en feministisk och antirasistisk organisation. Så alla som på något sätt vill engagera sig och liksom göra sin röst hörda, bli medlem först och sen komma och engagera dig. Gå på vår hemsida. Mm. Där finns det otroligt mycket material som går att läsa. Och det finns också vägledning hur kan man gå tillväga. Kolla i din stad eller by eller stadsdel. Det finns säkert en lokal RFSL-avdelning som du kan ansluta dig till. Mm. Alla är jättevälkomna.
Ja hörni, alltså det har varit tung. Men nu är det dags för favoritdelen av podden. Som ni vet så är Sex och fördom sponsrad av Lelo, som har de bästa pleasure toys out there. Så i samband med Lelo har vi skapat våran favorit hotline, våran confession, våran big boss. It's time for the little line. Återigen har jag med mig min producent Fananda Norby, som ska läsa upp en confession som finns på DM på x.fordom Instagrams konto. Så om du har en confession och inte riktigt vågar att spela in din röst och skicka den till oss, så kan du alltid skriva till oss på DM på x.fordom på Instagram, och så kan vi läsa upp den, antingen jag eller Fananda Norby, min producent.
Hej Sex och fördom, det här är ingen bikt, men en confession.
Ooh.
Och det handlar om min favoritporrkategori.
What is that?
Jag är lesbisk, men på fredag ska jag få en live-version av två män som är bi. Dream come true.
Oh my god.
Jag träffade en av dem på Tinder. Han var väldigt öppen med att han bara var ute efter sex. Perfekt. Frågade honom om han var intresserad av män. Det var han. Frågade om jag fick vara med på ett hörn med honom och a man of his choice.
Mm-hmm.
Han var game. Han träffade en man igår som han gillade. Så vi ska ses alla tre på fredag. Först ta ett glas och sen se om det känns bra och sen hem till honom. De gör sin grej och jag kommer vara entusiastisk publik. Kanske med på ett litet hörn. Vi får se. Jag är så peppad så jag typ inte kan jobba. Och jag har dessutom i flera veckor jobbat på att hitta några som är game. Hårt arbete, men någon måste göra det. By the way, jag älskar podden. MVH lesbisk tjej.
Oh my god, jag älskar den här confession. It is hot and spicy. För det första, thank you for the support and the love. Och yes girl, go get it. Alltså fy fan vad kul. That's what I like to hear. Det här är sexpositiva, sexiga människor. They just be doing their business. Men alltså fy fan vad kul. Men också jag har en fråga, like, so you just gonna sit there and watch them? Och du kanske ska joina dem? I hope du får joina dem. Men fy fan, alltså fatta vad, like, nej, ni är så cool. Jag tycker de här människorna är fett coola, fett öppna. Wanna try something new. Like, she's lesbian and she wanna see the dick. She lesbian, she wanna see two guys go at it. Alltså, I just love it. I just love me, my dyke sisters out there. Jag är just bomb. Och jag hoppas att du får uppleva det här. För du har jobbat så hårt i flera veckor. You just need to get off, get some steam off, watch some men go at it, fight out here tossing each other around. Men alltså nej, jag är obvious. I wanna see it too. Bisexual men, holla at me, I wanna join too. Okej, nu tänker jag, om en lesbisk kvinna skulle kolla på mig och min partner eller en annan kille hålla på, alltså jag vet inte. Like, I don't know, am I there yet? Yes, I want to say I'm there yet, but oh my god, it feels so I kanske inte var så sex positiv som jag trodde att jag var. Jag tror att det hade varit spännande. Jag hade varit lite nervös, lite rädd, lite så här pyrig i magen, because it's a third person. Like, I've done a third action before. She's not new to the game. Men a female, a female body into this? Det är kanske någonting jag behöver testa och se. You know what? I'm gonna try it out too. One day I will try it out. Så får jag återkomma till er. Tack för att ni har lyssnat på denna avsnitt. Och kom ihåg att följa podden på Instagram, x.fordom. Och följa mig också, Kenzo Slays. Och snälla, glöm inte att ge mig 5 stjärnor där ni lyssnar på poddar, så att podden kommer upp, så att alla hittar den. All the lost souls, all the new souls, everybody gotta listen to this podcast, 'cause it's what? Sickening. Bye, ses nästa vecka. Jag längtar redan.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.